Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
Det är helt otroligt att någon är skjuten på gården och att jag har gjort det. Det är svårt att förstå. Jag kan inte se det att jag är någon mördare överhuvudtaget.
Du lyssnar på Bakom galler, en exklusiv Podmi-produktion där Susanna Histrius och jag, Alexandra Sannemalm, träffar människor som dödat eller begått andra grova brott och nu sitter inne. Hur hamnar man egentligen där? Och hur ser vägen tillbaka ut? I det här avsnittet intervjuas Tony Ledel som avtjänar ett 18 år långt fängelsestraff på Kumlaanstalten. I maj 2018 sköt han ihjäl en person som utövade utpressning mot hans son. Efter att han skjutit den här mannen hotade han ytterligare två personer med gevär. Det här berättar han mer om i det här avsnittet. Hur är det att som 61-åring plötsligt hamna på en av landets högsäkerhetsanstalter där de värst kriminella avtjänar sina straff? När han kommer ut igen kommer han vara 73. Hur kommer livet att vara då? Vi varnar känsliga lyssnare för starkt innehåll.
Tony Ledel, 64 år gammal, arbetare. Jobbat inom metallindustrin hela mitt liv i princip. Gift, barn, haft djur och bo på landet. Det är väl det.
Kumla är en säkerhetsklass 1-anstalt, alltså den högsta säkerheten. Den är utrustad för att klara av de mest riskfyllda personerna. Vi träffas i ett av anstaltens besöksrum. Det är ett ganska litet rum med vita väggar och galler för fönstren. Det enda som pryder väggarna är den röda larmknappen och en tom anslagstavla. Under den finns ett litet bord med två stolar där vi sitter och gör den här intervjun. Det har gått 4 år sedan Tony Ledel sköt en person. Då, 2018, bodde Tony och hans fru på landet, i närheten av deras vuxna son. Och i början av januari det här året får Tony Ledel reda på att sonen blir utpressad av ett antal personer. Utpressningen har pågått under 1 års tid. Sonen bor på landet och de som utpressar honom brukar komma till huset. De har krävt honom på pengar, tagit bilar och hotar både sonen och hans sambo.
Vi märkte inte det till början med att han, det var ju på vintern när det var liksom, han hade ingen mat i huset och inga värme i huset och inga pengar. Han har alltid haft pengar och varmt i huset, så att något var ju fel. Och så fick vi reda på det en dag att han var utpressad. Och att om han ringde polisen eller någonting, eller vi kontaktade polisen, så skulle de ta hand om oss allihop. Så att det var ju svårt att inte få ringa dem. Men de har varit och hämtat bilar och sånt. Då har de varit flera stycken. De har gått rakt in i huset. Och 8 stycken mötte svärdottern en gång in i huset. De har bara stövlat in och letat efter honom. Så att ja, det är hemska situationer.
Var det här några som din son kände?
Nej. Det var inga vi kände överhuvudtaget. Helt okända människor.
Och hur agerade du då när du fick reda på att din son då blev utpressad av de här personerna?
Nej, vi ville ju ringa polisen med en gång. För det första är det ju farligt och olagligt och allt möjligt. Och det var ju så väldigt mycket pengar med. Så att, och han var ju nervös. Det märkte vi när han hade, att han var nervös. Så att, men han var ju rädd för att det skulle hända oss någonting också. Och hans syskon och hans tjej och detta. Så, Nej. Vi kände som att vi hade inget val egentligen, för att vi förstod ju att det var väldigt farligt att ringa polisen.
Tony bestämmer sig för att sova över hemma hos sonen några gånger i veckan för att de ska känna sig tryggare. Han tänker att han kanske kan tala utpressarna till rätta. Men så en måndagskväll den 28 maj 2018, när Tony är hemma hos sig, ringer sonen sambo och berättar att personerna som utpressar dem är tillbaka. Tony Ledel bestämmer sig för att åka dit. Men innan han sätter sig i bilen går han upp på vinden. Han är jägare och har sitt vapenskåp där. Han beväpnar sig med ett hagelgevär och åker till gården.
Och då kör jag in på gården och ställer mig på vänstersidan vid en gräsmatta där. Och då ser jag två av de här som jag kände igen från tidigare. Då står de liksom 15-20 meter ifrån mig kanske. Och då ropar jag till dem, vad gör ni här? Försvinn härifrån, ni har inte här att göra. Och då började de sakta gå mot mig. Och jag hade geväret i handen. Jag sa, försvinn härifrån, ni har inte här att göra. Och de går fortfarande mot mig. Och då tar jag upp det och håller det mot axeln då. För att de ska fatta att de ska försvinna härifrån. Men det gör de inte, utan de pratar vidare och går mot mig. Och jag får backa därifrån och jag backar kanske 4-5 meter ut i en gräsmatta. Och jag är tungt att liksom hota dem med geväret och då stannar de. Och då är det 5-6 meter ungefär ifrån mig, de här två står. Och då säger han den ene då att typ så här, skjut om du är man eller om du är en man, skjut.
Vad som händer härnäst har rätten och Tony Ledel olika uppfattningar om. I domen står det att Tony och männen hela tiden står stilla och att Tony har geväret mot axeln. Uppgifter om att både Tony och männen stått stilla när skottet avlossades kommer dels från de tre personerna som befann sig på gården vid tiden för mordet. De som alltså kommit dit för att utpressa sonen. Även sonens sambo har i förhör sagt att Tony och männen stod stilla. De här uppgifterna får också stöd av vad rättsläkaren har sagt om skadebilden och skottvinkeln. Men Tony själv menar alltså att männen kommer emot honom och att han tvingas backa bakåt. Och att han då lägger geväret mot höften.
Och rätt som det är så säger han någonting och går väldigt fort emot mig. Och den andra följer efter och jag börjar backa. Men jag hinner bara kanske, jag tar ner geväret rätt så fort och hinner kanske tre steg och håller geväret i höftled så här, och trampar snett för gräsmattan är ojämn och samtidigt går skottet och han har sån fart så att fast han blir träffad så går han mot mig ändå ett steg till. Jag bara ser den här mannen i ögonen innan han stannar upp och sen börjar han gå baklänges och vi ser varandra lika närma som du och jag nu, så närma är han.
Den här mannen, han ligger då skjuten framför dig. Vad tänker du då?
Nej, det är klart det är hemskt. Att man har sköt in det. Alltså, det går inte att göra ogjort. Utan det är helt otroligt att någon är skjuten på gården. Och att jag har gjort det, det är svårt att förstå.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det är hemskt.
Är det jobbigt att prata om?
Det är en jobbig situation. Det är inget man vill uppleva igen.
Man har avlidit efter att ha blivit skjuten med ett hagelgevär i Hylte kommun i Hallands län. En misstänkt gärningsman har under kvällen här kunnat gripas och misstänks nu för mord. Polisen har inlett en förundersökning gällande just misstänkt mord.
2019 döms Tony Ledel för mord, mordförsök, grovt vapenbrott och grovt olaga hot till 18 års fängelse. Efter att han har skjutit den 35-åriga mannen ska han enligt domen ha tvingat ner de andra männen till marken och hotat dem med geväret. Han ska också ha riktat geväret mot huvudet på en av männen och tryckt in avtryckaren. Men vapnet klickade och inget skott avlossades. Att Tonys son och dennes sambo har blivit utpressade framgår också i domen. Tony Ledel menar själv att han har agerat i nödvärn. Han erkänner att han har skjutit den 35-åriga mannen, men menar att han inte haft något uppsåt att döda. Han säger också att han inte har hotat att skjuta de andra männen, eller att han har försökt avlossa ett andra skott. Men rätten gör alltså en annan bedömning. I domen står det att det har funnits en nödvärnssituation, men att den upphörde i samma stund som Tony Ledel gjorde männen försvarslösa. Och i maj 2019 fastställer hovrätten tingsrättens dom. 18 års fängelse.
Du är dömd för mord, mordförsök, grovt vapenbrott och grovt olaga hot. Och har varit frihetsberövad sedan den här händelsen. Hur ser ditt liv ut idag?
Nej, det är ju rutiner hela dagarna. Vi gör samma sak varje vecka. Själv lagar jag mat 2 dagar i veckan. Spelar gitarr 2 dagar i veckan. Ja, sen är det ju de här... Vi är ju inlåsta på en avdelning så man liksom kommer ingenstans. Utan man är på den här avdelningen i princip hela tiden. Vi har en timmes rast då. Man kan gå promenadgården. Och det gör man ibland. Så att nej... Det är inte mycket, det är rutiner.
Skulle du kunna berätta om hur en dag ser ut, en vanlig dag för dig?
Ja, måndagar har vi ASV. Det är strukturerad verksamhet. Då brukar jag spela gitarr. Jag håller på att lära mig det. Och det har jag lärt mig här inne. Jag har aldrig spelat gitarr innan, så att det är ett nytt intresse. Och sen går vi upp och äter och... Det brukar vi göra runt 12. Då är det någon intagen som lagar mat. Och sen får man göra vad man vill fram till 4. Då så är det mat igen. Och sen blir vi inlåsta 7:15. Och det gör vi likadant på onsdagar. Det är samma rutin. Och sen tisdag, torsdag och fredag. Då har vi brist för tillfället. Och då är vi på... rummen eller på avdelningen och ja, det är inte mycket att göra. Läsa tidningar eller titta tv eller spela något spel eller så.
Brist vet inte jag vad det är. Vad menar du då?
Nej, brist är när man inte har någon sysselsättning. Då får man halv lön. Och halv lön det är 6,50. Full lön är 13 kronor då. Det är när vi jobbar. Det är inte mycket pengar men det är som det är.
Du har levt ett ganska långt liv innan du hamnade här på Kumla. Är 64 år idag.
Ja.
Hur var det att liksom plötsligt hamna här på en säkerhet 1 anstalt?
Ja, det var en chock faktiskt. Det får jag säga. Det är väldigt strikta regler och... Jag vet inte hur jag ska säga. Mycket kriminella människor kan man säga. Som man aldrig har träffat i sitt liv innan. Och det är en helt annan. Man hamnar i en annan situation. Och det är annan jargong. Och det är väldigt hög volym. Och mycket gap och skrik och slagsmål. Och mycket larm. Och mycket liv på nätten. Ja, det är en annan situation än man är van med. Från att komma från landet och jobba 7-4 och tyst och lugnt så är det precis tvärtom här. Det är ett annat liv. De slåss av väldigt olika anledningar. Det kan vara att någon petar i maten eller att någon säger något fel ord som inte de accepterar. Eller att det kan vara precis vad som helst, att de spelar fel skiva eller någonting, så smäller det. Och då har de ju så mycket kameror här på Kumlen så de ser ju i princip allt som händer. Så då brukar det komma 40-50 vakter och så då blir de inlåsta.
Före mordet 2018 hade Tony Ledel aldrig dömts för något grövre brott än någon enstaka trafikförseelse. Och den nya vardagen på anstalt kommer som en chock för honom.
Har du fått några kompisar? Hur funkar det?
Ja, det är svårt att säga kompis och kompis för att jag har folk jag pratar med. Det har jag. För annars har man ju fått sitta inlåst 24 timmar. Men det är klart att vi spelar något spel och pratar så. Och när man kommer till Kumla nu så delar man cell med folk. Och det kan vara några månader eller ett halvår då. Då blir man ju väldigt nära varandra kan man säga. Så det finns ju liksom ingen dörr på toaletten utan det hänger ett skynke. Och det blir väldigt intimt så. Och ja, det är klart att någon god vänrelation får man ju såklart. Om det är rätt person såklart. Det kan ju gå åt helvete med. Jag hade en här som hade hängt sin fru. Det var inget roligt att bo med han. Det var det inte. Men så finns det ju vettigt folk. Eller vad man ska kalla dem. Som har riktiga då, värderingar i livet. Så, även om de sitter här då.
Hur menar du då? Vad är riktiga värderingar?
Ja, att man kan visa hänsyn till varandra och inte bråka för små saker eller hota och så här som en del gör. Utan man respekterar varandra och man delar på det man ska dela på och inte den ene tar allt så att säga. För det finns en stor sån mentalitet att vissa ska ha mycket och vissa ska inte ha någonting.
På Tonys avdelning sitter det 13 andra personer. Det märks tydligt när någon ny kommer in eller om någon flyttas.
Jag frågar sällan vad de har gjort för det. Jag tycker det har jag inte med att göra. Jag är inte intresserad vad andra har gjort heller så.
Är det någon som frågar vad du har gjort?
Ja, det har väl hänt faktiskt. Ofta när man kommer som ny så frågar de vad man har gjort. Det är väl ofta för att man ska bli accepterad eller inte. En del kriminella blir inte accepterade i fängelse. Och vad jag har upplevt så det jag har gjort de har accepterat det helt och hållet eftersom de flesta tycker att det är självförsvar.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Fine. Så att så sätter jag accepterar.
Vilka är det som inte blir accepterade?
Ofta är det ju de som har ihjäl sina flickvänner och sånt. De har ju väldigt svårt att hitta någon plats här. Ofta flyttar de och sådär.
För att det är ett hårt klimat så?
Ja, det är ett hårt klimat.
Du, jag tänker, vi har varit inne lite på dina dagar. Mm. Men vad tänker du på om dagarna?
Nej, I princip så tänker jag inte mycket alls här inne, utan det får andra göra. Vi har vakter som talar om vad vi ska göra. Och det är inte mycket man tänker överhuvudtaget. Det är enkla saker. Om man ska skriva en låt eller om man ska titta på tv. Eller om det är sådana väldigt enkla saker. Eller om vi ska spela ett spel. I princip är det så.
Varför blir det så, tror du? Varför tänker du inte närmare på riktiga saker? Alltså det är bara det praktiska, låter det som.
Ja, det är klart man tänker på familj och så. Det är ju sig själv. Men liksom, man tänker vad de gör och så där hemma och så. Vi skriver mycket brev och man läser vad de gör och så. Men frånsett det så tänker man ju inte på någonting.
Hur mycket tänker du på det brott som du har begått?
På själva brottet, att skottet, ja, det tänker jag inte mycket alls på. Däremot så kan man ju tänka på själva händelsen, om man kunde gjort något annat. Kanske inte tagit med det där jävla geväret, utan kommit dit utan gevär. Men alternativet hade varit att i så fall att de hade suttit här och jag hade varit begravd. Så att, och det kanske hade varit bättre för familjen på så vis att, men vad vet jag, det är svårt att veta vad som hade hänt. Men att man hade fått väldigt mycket stryk, och det är jag väldigt säker på att det hade jag fått.
Hur ser du på ditt brott idag? För det är ju en del av dig på något vis. Det är någonting som du har gjort. Jag tänker bara hur du ser på den här händelsen och på de handlingarna som du har gjort. Du pratar ju mycket om utpressning och att du kände att du inte hade något val, samtidigt som du har tagit en persons liv.
Ja. Jag ser det först och främst som en olyckshändelse. Och framförallt så var jag så fruktansvärt stressad eller rädd. Och rädd kan man väl säga. Så att just då tänker man ju inte överhuvudtaget att du är ju bara rädd. Alltså du har inga tankar, du har ingen handlingsplan eller någonting, utan du vill bara ta dig därifrån. Och nej, jag har aldrig några tankar på det viset. Däremot så spelas det här upp väldigt ofta, själva händelsen. Den kan spelas upp ofta, men jag tänker inte så mycket på den annars.
Hur är det när det spelas upp så där i huvudet då?
Nej, det är ju när man ligger kanske på kvällen och ska sova. Kanske, eller man bara ligger där och det är tyst. Och då spelas själva händelsen upp i tankarna. Så. Men det är inte mycket jag åt, det är som det är.
Men är det mer som att du ser den här händelsen spelas upp då? Ja. Eller hinner du reflektera kring den?
Jag hinner aldrig reflektera, utan det är bara som den spelas upp.
Hur har du förändrats efter den här dagen?
Ja, det är en svår fråga. Det vet jag faktiskt inte. Jag har ju tappat tron på rättsväsendet. Det är väl det som är det största. Men det är inget jag kan göra åt. Så att det är inte mycket man kan göra åt. Här inne man är lite rättslös. Man får bara anpassa sig och låta dagarna gå och ta en dag i taget. De talar om vad du ska göra och så gör du det och sen. Det är så livet är nu för tiden.
Hur ser din relation ut idag till din familj?
Jag tycker den är bra. Jag ringer 10 minuter till min fru varje månad. Jag skriver brev. Jag pratar med min grabb. Och jag får reda på hur de mår. Och det är liksom det som gör att man orkar med det här.
Får du ta emot besök av dem?
Ja, det får jag lov. Ja.
Hur ofta kommer de då?
Ja, de har faktiskt inte varit här. Så det är inte så ofta.
Varför har de inte varit här?
Nej, det är många olika anledningar. Men min grabb, min lille grabb, han är handikappad. Han klarar inte av att folk rör på han eller okända människor då. Det här är ingen trevlig miljö för han alls. Och jag vill inte att de ska uppleva det. Så att det är lite så det är.
Och de andra då, vad tänker de?
Ja, tösen har faktiskt varit här. Det har hon varit och hälsat på.
Hur var det att få det besöket då?
Ja, det var ju väldigt bra. Men 2 timmar går ju väldigt fort och det är jobbigt när de går. Så är det.
Jag ser att du tycker att det är jobbigt att prata om. Är det jobbigt att de ska se dig i den här situationen, tänker du? Eller är det mer att ni inte får träffas som är påtagligt?
Nej, jag vet inte faktiskt. Det är väl att det är en jobbig situation, helt enkelt. Det är ingen som önskar att man är här överhuvudtaget.
Men 10 minuter i månaden får du ringa din fru. Varför är det så sällan ni får höras?
Jag anses ju kriminell tydligen. Så att, men här finns faktiskt dubbelmördare och trippelmördare och de största knarkbaronerna som finns som har fria samtal kan ringa hur mycket som helst. Men de har varit kriminella hela sitt liv, så att det är väl skillnad på sånt folk och en sån som mig då. Som inte ens kan prata om det. Jag vet ju inte, vad ska jag prata om? Alltså, i telefon. Det är ju inga kriminella handlingar vi gör i vår familj överhuvudtaget. Så att det är bara jag som har råkat illa ut en gång, en dag.
Du ser inte dig själv som en mördare?
Nej. Varför? Jag ser inte mig som varken mördare eller kriminell. Nej, det gör jag inte. Och jag har aldrig varit mördare eller kriminell. Jag tänker aldrig bli mördare eller kriminell. Utan när man ser mördare här uppe, en del kanske man kan tänka sig, de pratar kriminalitet hela dagen och vilka de har skötit och inte skötit. Och det är ett helt annat liv. Jag kan inte förlika, alltså, det är inte mitt liv. Jag har haft ett helt annat liv i en parallell verklighet till dem. Så vi har svårt att förstå varandra. Första veckan jag var på en annan avdelning så frågade de såklart bara om jag kände några kriminella. Nej, jag har aldrig känt någon kriminell, säger jag. Och så frågade han då, känner du några kriminella? Ja, sa han, jag känner bara kriminella. Ja, men du känner väl några hederliga också? Nej, sa han, jag har aldrig känt några hederliga. Och han sitter emot, samma bord har vi, han sitter emot mig. Och då är det liksom 2 skilda världar. Men vi är på samma plats och vi ska umgås dagligen. Så det blir lite krock.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Men har också då delvis begått samma brott?
Nej. Han hade inte, han var någonting med narkotika.
Men så här, jag bara, för det som jag tycker är, och det som jag tänker att de som kommer lyssna på det här, att det kan bli lite svårt att förstå bara, för att du har dödat en person och sen så pratar de om att det finns mördare här och att du är så svårt att se dig själv som en av dem. Vad beror det på, tror du?
Jag har aldrig sett mig som en mördare överhuvudtaget och har aldrig tänkt att jag skulle mörda någon, utan det var ju en olycklig omständighet, en olycka, och Alltså, man kan inte bli, få en stämpel av en olycka. Det tycker jag inte. Att åklagaren tycker det, det tycker jag är en annan sak. Men det är ju inte min uppfattning. Och jag tror inte det är väldigt många här inne som inte tycker jag är en mördare. Och folk tycker jag inte passar in här för att jag är ingen kriminell människa. Så att, nej. Jag kan inte se det att jag är någon mördare överhuvudtaget.
Det finns fall där Högsta domstolen prövat vilken hänsyn man ska ta till en persons ålder när det kommer till straffet. Framförallt vid långa fängelsestraff. Tingsrätten gjorde bedömningen att Tonys ålder eller hälsotillstånd inte skulle vara ett hinder för att han skulle kunna avtjäna sitt straff. Och det var Tony själv som bad om att få komma till Kumla.
Jo, det var så att när man blev dömd så hamnade man på riksen för någon typ av utredning. Och den är på Kumla. Och när jag kommer dit första dagen så syns det kanske att jag är ny och inte vet riktigt hur det funkar här. Då är det en liten äldre man som hjälper mig då att komma till rätta. Och så vi pratar mycket och han är väldigt hjälpsam. Och han berättar vilka avdelningar som är bra och vilka som är lite mindre bra. Och vad som finns för sysselsättningar. Och om man då är äldre och vill ha lite lugnare avdelning så kan man liksom söka till olika ställen då. Och då sökte jag till där jag är idag då. Och hamnade. Och det var självförvaltning. Och det innebär att man lagar maten själv. Annars får du kantinmat. Och han tyckte det var väldigt bra. Det skulle passa mig bra, det gjorde det med. Så det är jag tacksam för idag.
Hur mår du här idag då?
Man mår väl inte jättebra, det kan jag inte påstå. Det man får ta en dag i taget, det får man göra.
Vilka är dina glädjeämnen här på anstalt? Är det någonting som gör att du liksom mår bra? Någonting som liksom gör att du kan känna att vardagen är okej så?
Ja, det är ju de få gånger man får ringa eller man får brev eller kanske man är på ASV och spelar lite gitarr och sådär. Vi har gitarr på rummet på dagtid så det är lite liksom vardagsflykt. Så det är liksom, då är man liksom för sig själv på något vis.
Och hur går det med gitarrspelandet?
Ja, från att ha varit nybörjare så går det ganska okej. Okay.
Vad spelar du för något?
Jag försöker ju spela lite rock och dansband och sånt. Och det är någon duktig kille som kan spela heavy metal så han försöker väl lära mig lite grann.
Är det några låtar som du har som har fastnat, som du har blivit duktig på?
Nej, det vill jag inte säga direkt att jag är duktig på någonting. Jag tycker det är roligt faktiskt. Och jag kan ackorden till lite låtar så jag tycker det är roligt. Men jag sjunger dåligt så att jag tycker mest det är roligt. Och det är ett trevligt tidsfördriv. Lite fingerträning och lite hjärngympa. Så.
Spelar du ensam då eller har du någon som du kan spela med?
För det mesta spelar man ju ensam på rummet. Men på ASV så har vi ju en jätteduktig hårdrockare. Sen är det ju personal som är jätteduktiga på bas och trummor. Så vi har ett litet band som vi kan spela. De är duktiga på att sjunga och de hjälper en väldigt mycket hur man ska göra. Det är riktigt roligt. Så då går tiden fort. Ja.
Du är dömd till 18 års fängelse. Kommer komma ut när du är runt 73. Hur ser du på framtiden?
Nej, jag tänker inte så långt fram. Det gör jag inte. Den dagen, den kommer kanske, men det vet man ju aldrig. Jag är 73 år, jag tycker det är en hög ålder. Så man vet aldrig. Nej, jag har inga planer alls på framtiden. Jag får ta det när det närmar sig. Jag brukar få frågan, vad skulle du göra när du kommer ut? Men jag är så gammal så jag behöver inte arbeta. Och jag vet inte alls vad jag ska göra. Det får man tänka på när man kanske har ett år kvar eller någonting.
Har du någonting som du hoppas på?
Egentligen inte. Nej, jag har inga förhoppningar längre. Det var länge sedan hon dog. Det är ju så de här, när man kommer ut så förmodligen har samhället förändrat sig väldigt mycket. Det kan man ju bara titta ut på, eller se på tv, vad som helst ändrar sig från dag till dag. Så att nej, några förhoppningar om framtiden det har jag inte.
Om du får drömma då, vad tänker du då? Alltså, du är barnbarn idag.
Jajamän. Nej, om man får drömma då skulle jag nog flytta till något annat land kanske. Om man är frisk och har hälsan och så. Men det vet man ju aldrig. Det bästa hade varit att någon tog upp mitt fall så jag inte blev så gammal när jag kom ut. Det hade ju varit det bästa. Det är väl en bra dröm.
Hur ser fortsättningen av din dag ut idag då?
Fortsättningen är att nu när jag kommer upp så förmodar jag att de håller på med maten. Då ska vi äta någonting. Och sen lånar jag förmodligen en gitarr och går in på rummet och spelar lite. Och sen blir det kanske en nattmacka eller någonting innan inlåsningen. Sen låses vi in 7:15 och sen blir det tv. Det bästa på dagen det är ju när de låser in dig och det blir så tyst och lugnt och skönt så att det är väl det man ser fram emot den dagen, inlåsningen.
Du har lyssnat på Bakom galler som görs av Susanna Histrius och mig, Alexandra Sannemalm. För ljud och form står Fredrik Nilsson, slutmix Johan Hörnqvist. Nyhetsklippet i programmet kommer från Expressen. Bakom galler är en exklusiv Podmi-produktion som produceras av Tredje Statsmakten Media.